Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tjena mugglare och välkomna till den prisbelönta podcasten Harrypodden med mig Sebastian Frum och dig
Happy Hagman och det är en skånesäbe.
Ja, det är en skånesäbe, men inte den vanliga skånesäbe, utan det är den vanliga säbe som är i Skåne.
Exakt.
Så att eftersom vi är på längre distans nu än vad vi brukar vara. Vi brukar ju bara vara på olika sidor av Stockholm. Nu är vi ju i olika delar av landet. Så att ifall uppkopplingen laggar lite och vi lyckas avbryta varandra, så ha överseende. För att vi kan tappa lite rytm idag, eftersom vi inte riktigt kan flika in när det är läge. Så ha överseende. Men vi är bäst och ni är bäst. Det är nice.
Ja, och lite att vi är ju sådana redigeringsproffs, va? Så när fröken Happy redigerar det här så kommer jag ju absolut klippa så att ni tycker att det låter jätterimligt, men det är bara Happy som har varit i farten.
Det tycker jag också låter som en fantastisk plan. Vi har ju blivit sådana jävla proffs på det här med podderi.
Exakt. Och på tal om proffs, om podderi, så var det ju så att förra torsdagen, eller två torsdagar sen typ blir när det här släpps, så giggade ju vi ihop, Sebbe och jag. Sebbe var master of ceremonies like it was his way of breathing. Jag var DJ Happy och komiker Happy. Och så fick vi ett fantastiskt meddelande inför det här gigget att vi hade några av er lyssnare som faktiskt kom för bland annat för att lyssna på oss. Självklart var det andra fantastiska komiker med också. Men som hade åkt från typ Gävle och grejer. Vilket kändes helt otroligt. Jag var lite så här, aha, jag har aldrig träffat någon som jag inte känner som lyssnar på podden, tror jag.
Ja, och det var ju, alltså, det var ju så härligt. Och i förra avsnittet, det var ju, det släpptes ju efter gigget, men spelades in innan gigget. Och jag sa, du var asbra Happy i det avsnittet. Och det blir väl någon sån här manifestation. För fan vad du är ren, alltså. Herregud.
Det var också sjukt. Det är kanske många som inte följer min stand-up, men jag har ju giggat extremt lite 2023. Och jag kan inte ens minnas. Jag tror mitt senaste gig var typ på Westside höstas. Typ på den nivån. Och så bara kände jag också, jag körde nya skämt och jag sa till, shout out till Patrik, för det var han som var där med familj och vänner. Sa jag det innan gigget, för han hälsade på mig. Jag bara, förlåt på förhand, för jag kommer köra typ nya skämt och jag har inte kört på skit länge. Och jag bara, för fan vad bra. Jag var faktiskt stolt och jag var stolt över dig. Jag var stolt över oss.
Ja, vi var så bra och så kom det fram andra människor och sa vi var bäst och ville ta foton med oss efteråt. Då känner man sig som en riktig kändis ändå när folk vill ta selfies.
Ja, verkligen. Och sen och vi hittade ju en person också som, eller hittade, han kom fram till oss och ville börja lyssna på podden också. Och tog upp en intressant sak som vi ska prata om alldeles strax. Men välkommen du kära nya lyssnare som var med på Westside.
Ja, med din fina Hufflepuff-halsduk.
Ja, verkligen. Men det måste jag också säga, nu vill jag inte så här ta bort ljuset från honom och dra det tillbaka till oss, men det vill jag lite göra. För det som var kul var att du och jag hade sånt himla bra tugg, för jag var DJ Happy och du var MC, då blir man ändå ganska nära. Det var ju otroligt roligt, liksom. Du pratade om mig och oss, jag pratade om mig och oss, eller dig och oss. Det var askul.
Ja, det var det roligaste när jag dog som mest av skratt. Det var inte ett skämt. Det var när du halvvägs in i gigget bara så här vände dig bak och bara Sebbe, det här går ju bra!
Sebbe, det här går jättebra! Jag var inte beredd på det.
Också det roliga var ju, jag vände mig inte ens åt ditt håll. Jag vände mig liksom verkligen motsatt håll där du stod, klappade lite på bordet och bara sa det. Det där är varför man ska liksom utgå från hjärnan och inte vara så planerande. Då blir det så där.
Ja, och det blir oftast väldigt, väldigt roligt.
Ja, så man, vi vill ju nämna här både för att berätta hur det gick för oss, men också som sagt en shoutout till de som kom från typ Gävle för att se oss. Och det var askul att prata mer om. Det är en helt annan grej där man får träffa er i verkligheten. Och vi hoppas ju jättemycket att vi ska få träffa fler av er lyssnare ännu mer. För det känns också att vissa har man ju typ indirekt kommit lite nära, för ni har lyssnat så länge och varit så aktiva och skrivit till oss. Det är askul och vi planerar liksom att försöka hitta något tillfälle där ni lätt kan komma och njuta av vår lilla duo och vi får träffa er.
Ja, hemligheter och planer finns för framtida grejer, så att säga.
Ja, men
vad
visst,
kan vi inte säga än, för vi har inte planerat klart, men vi har idéer och tankar.
Ja, verkligen. Och nu vill jag också ta fram här, för jag sa att jag skulle, vänta, vänta, nu ska vi se här. Totse var Hufflepuffen som kom fram efteråt. För jag sa, vi skulle inte ta cred för hans grej. För han frågade lite så här, om The Cursed Child, för han hade sett den pjäsen. Jag tror att det var jag som nämnde att så här, men vi kommer prata om den också, men vi har ju liksom inte läst eller sett den. Jag är lite insatt, Sebbe har inte liksom varit särskilt insatt.
Nej.
Och då berättade han hade ju varit och sett den, och han bara, en cred som de verkligen ska ha för den uppsättningen var ju att typ när man skulle gå in så hade de som en klassisk så här shop där man kunde köpa typiska Hufflepuff Ravenclaw-grejer till exempel och typisk merch. Och sen när det var paus och man gick ut, då behövde man passera där igen. Men då hade de bytt ut liksom mycket eller allt av det de, alltså från merchen, till det som var med i uppsättningen.
Mm.
Och det var så himla coolt.
Ja, verkligen. Jag har ju blivit taggad nu på att vi ska ta våra pengar vi har fått från Normal och göra en tjänsteresa till London.
En konferens.
Vi har konferens i London. Jag har redan pratat... jag har löst planerat lite hur det skulle kunna gå till.
Ja, det här blir spännande. Men det här är, det här är någonting för våra planeringsmöten. Men som ni hör så har vi...
Eller hur?
Vi har mycket. Men självklart skulle vi hellre välja att lägga pengarna på att träffa er. Men vi får se hur långt pengarna tar oss och vad vi kan prioritera. Men självklart ska här i podden på konferens i London.
Jag tycker att vi har gjort oss förtjänt av en konferens i London.
Verkligen. Också vi väldigt så här, ett hotell med spa. Går runt i morgonrock.
Ja. prata företagets framtid. Ja, kalkyler precis. Och kurvor.
Verkligen. Men jag måste också bara, nu hoppar jag vidare på den här kvällen. För sen så satt ju vi och, alltså jag ska inte berätta långt, men det här är typ jättekonstigt. Happy fick inte hybris, men DJ Happy fick hybris för att hon tyckte att sin musik var så himla bra. Så självklart skulle hon ta stan med storm. Så från Vällingby så tog jag ju en taxi till Odenplan. Jag hade en skjorta på mig, en svart siden skjorta som jag bara, nej, men den vill jag inte ha på mig längre, för jag hade linne under, så jag hade bara linne. Så jag bar den här skjortan, hoppar in i taxin, hoppar ut i taxin, och jag bara, men varför är inte den i min famn? Jag måste ha tappat den i taxin. Så jag ringer upp taxichauffören och han bara, nej men den är inte här. Och den var ju inte så viktig, jag var ju nära på att inte ens ringa honom, men det är typ en av mina favoritskjortor. Går ner mot gatan där han släppte av mig, för jag hade börjat gå iväg, så jag gick tillbaka. Och jag bara, antingen är det där en rörlig vattenpöl på marken, eller så är det min skjorta som bilarna håller på att köra över lite lätt. Men de kör ju inte fort där. Så jag går och plockar upp skjortan och bara, men den är bara lite blöt. Så jag springer in på Rock, dit vi skulle vara. Om ni bor i Stockholm eller ska till Stockholm och inte var på Rock, så gå till Rock. Och ska bara dra på mig. Jag bara, det är så sjukt! Jag hittar den! Och så drar jag på mig den. Då en hel jävla ärm dragits av. Alltså perfekt av. Alltså film dragits av. Och jag bara, har jag indirekt utan att märka det gjort en film, oj, klänningen fastnade i dörren typ.
Verkligen. Ja, vad roligt. Du får ju kapa av andra ärmen, så är det nu mer ett linne.
Jag valde faktiskt att lämna den på Rock som ett minne, faktiskt.
Det tycker jag också var fantastiskt bra gjort.
Ja, och sen så har jag en grej. Jag lovar så mycket och så är jag dålig på att leva upp till det där. Men jag lovade faktiskt, för jag var ju på Star Wars Live in Concert.
Mm.
Det var ju min julklapp till Miguel. Det var också kul att Patrik, han som var på stand-upen, bara, nu vet inte jag hur din relation är med Miguel längre, för att han skulle säga någonting om Miguel och vår relation. Just för att jag skämtade om att jag är singel, men jag lovar, allt är bra med mig och Miguel, även om både Sebastian ibland undrar och även våra lyssnare. Allt är bra. Så vi var på Star Wars Live in Concert, och jag har ju då flera gånger gått på Harry Potter Live in Concert och älskat det. Och jag sa till Miguel, jag bara, det kommer vara så grym, folk kommer roa och showa och hålla på. Lite visste jag att då hade ju min kille redan varit på förra filmen. Så jag lekte proffs i onödan. Kände mig jättedum. Men då så här, ja, filmen skitbra. Return of the Jedi är absolut min favorit, tror jag. Musiken jättebra. Jag tror att jag ändå reagerar mer på Harry Potter-musiken, men jag tror att det är för att jag har sett de filmerna flera gånger, så man kan unna sig musiken lite mer då. Men poängen är, då kommer dirigenten ut och ställer sig och kör igång. Och jag bara, vad är det som händer? För på Harry Potter stannar de ju alltid upp och pratar först och är så här, ja men välkomna, har vi några Gryffindorare här inne till exempel? Så jag var faktiskt lite småbesviken i början. Och sen när man ser typ Luke, Leia och alla de där, ingen hurrade. Det var noll hurr. Det var lite skratt liksom med C-3PO, obviously. Men annars så var det liksom ingenting. Och han valde istället att prata efteråt och typ så här promota lite filmen innan. Sen hade de ett extra nummer med Darth Vaders marschsång, och det var awesome. Men annars, jag blev lite chockad, och då sa Miguel så här, men det kanske är för att det är en äldre publik. Men jag tyckte inte att den var så mycket äldre. Absolut att det är yngre på Harry Potter, men det handlar inte om att det var barn som ropade på Harry Potter och att nu var det massa gamlingar som satt, utan typ när jag gick på Harry Potter så hurrade ju jag också.
Ja, spännande. Ja. Att det kan vara så olika.
Ja, för det, nörderi som nörderi, tänker jag. Jag hade gärna hurrat.
Ja, man hade ju gjort det. Alltså, nu är jag ju sån allnörd, så att jag hade nog hurrat för det mesta.
Ja, och det känns som att det ändå var en del sådana där också. Men det ska jag ändå säga, så det är ändå värt att veta. Nu kan inte jag prata om alla filmer, men Miguel sa att det var likadant på filmen han var på innan. Jättevärt att gå. Det är inte, men skulle man så här, ska jag gå på Harry Potter eller Star Wars, då hade jag gått på Harry Potter mer för känslan.
Ja, verkligen. Jag tycker jag ska höra av mig till dem igen, för jag har ju mejlat dem om att vi ska få komma gratis. Men jag ska nog göra det igen.
Ja, gör det. Jag älskar också att vi bara försöker få så mycket som möjligt gratis, vilket också är rimligt i för sig.
Ja, eller hur? Det är väl det man gör när man har såna här projekt på gång, att man fiskar till sig grejer gratis.
Det är väldigt sant. Men det var det jag hade att berätta idag.
Ja, men toppen! Jag har inte så mycket att berätta. Jag hade en riktigt bökig resa. Det var väl det enda. För att av någon anledning så har SJ bestämt sig att det här med banarbete, det passar man på att göra när alla ska resa under påsken. Så att när jag brukar åka hit till Båstad så brukar det vara ett byte. Då åker jag till Göteborg och sen tar jag tåg från Göteborg till Båstad. Superenkelt, verkligen.
Mm.
Nu fick jag åka tåg från Stockholm till Laxå som ligger utanför Örebro typ.
Mm.
Sen åka buss från Laxå till Göteborg. I Göteborg fick jag åka tåg till Kungsbacka som ligger typ precis utanför Göteborg. Och där åka en stadsbuss, alltså inte ens en sån här stor buss med toalett, utan en stadsbuss till Halmstad. Och egentligen hade jag behövt byta till tåg igen i Halmstad, men då var Toves mamma snäll nog att hämta mig där. Det var liksom en kaosresa.
Mm, jag tror inte att den kommer... När ska du åka hem?
Jag ska åka hem på lördag, men där vet jag att det inte är något banarbete, för det är mellan Malmö. För det verkar vara den sträckan, liksom mellan Göteborg och Stockholm och sånt. Men mitt tåg upp verkar vara lugnt.
Ja... Nu vill inte jag säga vad sån, förhoppningsvis innan det blir bättre, men när vi spelar in där så är det snökaos i Stockholm.
Åh oh, nej.
Mm, så ta några djupa andetag innan du åker hem.
Då ska jag, jag hoppas det, för att jag har tider att passa på lördagen. Så att
ja, nu fick du lite SJ-uppdatering från Happy Hagman. Men vad säger du, min gode vän?
Jag säger att vi kör igång med Dumbledores del 1.
Dumbledorare.
Nej, vi har tänkt att vi delar upp det lite eftersom de är så jävla många och de är så viktiga och vissa är med i vissa filmer och vissa är med i andra och så vidare och så vidare. Så därför tänker vi att det blir lättast att vi bara splittar upp det. Så idag kommer vi prata om Dumbledores mamma och pappa, alltså Albus och Dumbledores mamma och pappa, syster och bror. Brors son som är med i Fantastic Beasts kommer vid Fantastic Beasts-filmerna och Dumbledore själv kommer lite senare.
Ja, men precis. Man vill ändå suga på Dumbledore-karamellen.
Ja, gud ja.
Mm.
Men då tänker vi att jag hoppar igång direkt med Percival Dumbledore. Han är en ren eller halvblodstrollkar. Det är ju så med de där som föddes för jävligt länge sedan. Att man har inte riktigt koll på deras blodsstatus hela tiden. Men han är renblodig eller halvblodig trollkar. Man vet att han gick på Hogwarts. Man vet inte riktigt när han gick på Hogwarts. Och efter Hogwarts så gifte han sig då med en mugglarfödd häxa vid namn Kendra. Och de fick tre barn. Albus, som fick hans förnamn som andra namn, Aberforth och Ariana. Och vid 6 års ålder blev Percivals dotter Ariana överfallen av 3 mugglarpojkar. Händelsen gjorde henne permanent traumatiserad och oförmögen att kontrollera sina magiska krafter. Percival i ett infall av hämndlysten raseri attackerade sina angriparna. Detta resulterade i att han blev arresterad och fälldes och dömdes till Azkaban där han senare dog. Percival erkände aldrig orsakerna till hans attack på mugglarna. Detta berodde till stor del på hans rädsla för att om ministeriet fick reda på hans dotters känsliga tillstånd skulle hon skickas till Sankt Mungos och spendera tiden resten av sitt liv där. Vilket i praktiken skulle låsa in henne permanent eftersom då hon skulle vara en fara för The International Statue of Secrecy. Percivals attack mot mugglarbarnen fick många att tro att han var en anhängare av liksom renblodsfanatism. Detta är dock antagligen osant eftersom han var gift med en mugglarfödd häxa. Men familjen Dumbledore höll sina hemligheter väl och Percivals rykte skulle förbli fläckat även efter döden av hans son, 115-åriga Albus. Efter hans död någon gång på 1890-talet blev Percival farfar till då Aureus Dumbledore. Men det kommer vi gå in på senare. Och då inte i det här avsnittet. När Albus Dumbledore satte på sig Peverell-ringen med hopp om att användningen av uppeståndelsestenen skulle göra det möjligt att träffa sina nära och kära igen, var en av de människor han hoppades på att få träffa och be om ursäkt till sin far. Men det fick han inte. Inte vad vi vet i alla fall. Dumbledore gillade ju att hålla sina hemligheter.
Ja, skoja inte.
Som ung beskrevs Percival som en snygg man med ögon som liksom tinglade. Vad ska man säga? Glittrade heter det.
Tindrade.
Tindrade, tack. Och som hans son Albus under sin egen tid på Hogwarts uppvisade många av samma egenskaper som sin far. Han var helt enkelt lite av en charmör. Och favoritsegmentet, etymologi. Percival var en av riddarna vid runda bordet i Arthurs legend.
Mm.
Namnet tros komma från det gamla franska perser som betyder att genomborra dalen.
Åh, ja, intressant.
Mm. Och det är det man har om Percival Dumbledore. Och nu tänkte jag prata om hans kära fru, Kendra Dumbledore. Hon föddes cirka 1851 och dog sommaren 1899. Och hon var en mugglarfödd häxa och hustru till Percival då. Hon var också mor till alla de tre barnen som vi har nämnt tidigare. När hennes dotter Ariana var 14 år gammal tappade hon kontrollen över sin magi, vilket orsakade en explosion som dödade Kendra. Efter hennes död lämnade Albus för att ta hand om Aberforth och Ariana eftersom Percival då var i Azkaban. Medan hennes man satt i fängelse och hennes söner gick på Hogwarts tog Kendra hand om Ariana. Ryktena spridda av människor som Auntie Muriel och hennes kusin Lancelot.
För jag kommer med en liten kommentar där.
Ja.
Här kan jag minnas fel för nu är det jättespontant. Men inte Lancelot också någonting från runda bordet?
Jo, han är också en riddare vid runda bordet.
Ja, så det är ju intressant om typ Lancelot är typ som Judas. I don't know.
Ja, jag har inte koll på Arthur-legenden. Det får jag läsa på till ett annat avsnitt.
Ja.
Men när Ariana var 14 år gammal tappade hon kontrollen över sin magi och en explosion orsakade Kendras död. Albus och Elphias Doge deltog på begravningen tillsammans med Aberforth. Efter Kendras död, vars orsak ingen någonsin verkade veta vad som hände, enligt Aunt Muriel, togs Ariana om hand av Albus, och det kommer du gå in på senare.
Mm.
Kendra hade kolsvart hår, som man oftast brukade bära i en hög bulle. Hon hade mörka ögon och höga kindben och en rak näsa.
Det låter ju som att hon är väldigt lik Albus. Det känns som att Albus också är så här rak, lång näsa.
Ja, men har inte han sned näsa? Nämns inte det någon gång?
Jo, men det kanske han har. Jag tror att det är jag som ser någon så rak näsa. Man kanske är så här, oh, kanske. Ah, vänta. Jag har en liten, inte lore på det här. Men på begravningen av, jag kommer komma in på det, så sorry. Men på begravningen av Ariana så slår ju Aberforth till Dumbledore. Kanske därför han sned näsa.
Kanske. Men i alla fall, när Harry Potter såg ett fotografi av henne tyckte hon att hon såg indisk ut.
Mm-hmm.
Vilket kan vara en antydan på att hon var det. Han tyckte också att hennes ansikten hade en uthuggen kvalitet. Att hon var mejslad, alltså antagligen vacker. Och hennes, det var ganska formellt sammansatt. Hon såg väl så här vacker och strikt ut, antagligen. Och Kendra är ett namn omgivet av mycket mysticism. Man vet inte riktigt var det kommer ifrån. Det kan komma från det anglosaxiska som betyder förståelse eller kunskap.
Mm.
Det kan också vara en variant av engelskans kenda som betyder vattenbarn.
Mm.
Eller Dakota som betyder magisk kraft. Alternativt kan det komma från namnet Kendrick som kommer från walesiskans större mästare eller anglosaxiskans familjehärskare. Och det var det jag hade om föräldrarna Dumbledore. Och nu ska vi hoppa in på lilla systern.
Ja, det ska vi. Jag tycker också att det är så himla kul att Kendra låter som bara hon hade lika gärna, det hade lika gärna kunnat vara namnet på en sista Kardashian-syrran typ.
Verkligen. Tänk om de är ju från Armenien.
Mm.
Tänk om hon är en tidig. För man får inte veta hennes mugglarnamn.
Nej.
Tänk om Kendra Dumbledore föddes som Kendra Kardashian eller Kendra Jenner.
Oh my god, jag hade älskat det. I så fall blir det Kardashian, tror jag.
Ja.
Gud vad nice. Jag tycker att det är vad jag bestämmer nu. Eller vi bestämmer.
Vi bestämmer det.
Ja. Men nu ska vi hoppa in på Ariana Dumbledore. En ganska... Ser man filmen blir det en ganska liten karaktär. Det blir en väldigt twist även i filmen. Så aha, var det här Dumbledores lilla syrra liksom? Men själva storyn får ju mycket mer utrymme i bland annat böckerna. Och det är då den yngsta den enda syster, men det yngsta barnet av då Percival och Kendra. Så de andra sönerna är äldre. Hon föddes 1885 på en plats som heter, väldigt intressant namn, Mold on the Wold.
Ja, Mold on the Wold. Ja, jag har sett det. Mold är väl typ kulle.
Mm.
Men det finns ju sådana konstiga brittiska så här, Stetson upon the Seashore. Att de typ på riktigt döper ställen till liksom, här är en kulle vid en strand.
Mm. Ja, men verkligen. Och där bor de ju först, men flyttar sedan till Godric's Hollow. Och det kommer jag berätta när det sker. Hon var, nu kommer jag inte ihåg, pappan var blond. Tror jag att du sa.
Det måste han ha varit.
Ja, för hon är i alla fall blond. Och hon är beskriven som halvblod i och med mamman. Hennes liv då blir ju, det är väldigt komplex och intressant story. Både i relation till resterande Dumbledore som också henne själv. För hon hade ett ganska normalt liv. Var en väldigt glad unge. Alltså inga konstigheter. Tills hon fyllde 6 år. För 1891 när hon är 6 år gammal så är hon ute och leker på baksidan av huset och håller på liksom, och sen så kommer magi. Det beskrivs som att hon leker med sin okontrollerade magi så som en 6-åring kan ha i trollkarlsvärlden. Så det här är det liksom allt som, hur ska man säga, allt är som vanligt. Men tyvärr ser 3 mugglarpojkar det här och för att de tjuvkikar, vilket i sig är väldigt obehagligt. Och sen så de konfronterar henne och vill att hon ska visa eller lära dem. Och när hon vägrar så slår de och torterar henne, eller man ska säga. Attackerar henne så grovt och traumatiskt, som man ska säga, att hon slutade använda sin magi. Det blir liksom... Det kommer vi komma in på ännu mer, tänker jag, när vi kommer till Fantastic Beast-filmerna, för att det är en sån viktig del i det. Men att, ja, men precis som det blir med annat trauma, att man förtränger och förtrycker. Så hon är den här magiska varelsen som inte vill och är så traumatiserad och kan typ inte kontrollera eller använda magi. Jag har inget bra spontant exempel, men lite som att hon har det i sig, hon kan prata, om vi tar det exempel. För vissa får ju det traumat att man kan prata, men någonting händer så gör att man börjar stamma eller inte kan prata längre. Även om man tekniskt sett har lärt sig orden och har det i sig.
Selektiv mutism är ju ganska vanligt trauma. Att man pratar, man kan prata men bara med vissa och bara när man är trygg.
Mm, precis. Och det här fallet gör det henne till att... trolleri vad det säger, finns ju kvar. Och det här kallas ju, var beredd Sebastian From på att rätta mig, Obscurious.
Yes, Obscurious eller Obscurial. Så att, det är helt rätt.
Och det är ju jag tror att i filmerna Fantastic Beasts beskrivs ju som att man blir som ett enda stort svart mål, liksom ett yrväder av magi som inte går att kontrollera. Alltså man är knappt mänsklig, kan man säga. Och det här utvecklar ju då hon. Och den här händelsen, om man ska separera det, gör ju att pappan konfronterar de här pojkarna, vilket leder till att han hamnar i Azkaban. Han väljer att inte berätta varför han attackerar de här barnen, precis som du sa, för att om trollkarlsvärlden får reda på Ariana så kommer de att vilja låsa in henne för att hon blir en fara. Både för trollkarlsvärldens säkerhet, rykte och hemlighet, men också för resterande omvärlden. Så det var en god sak att han inte berättade det. Och mamman väljer då att flytta till Godric's Hollow liksom efter det här. Jag ser det lite som en ganska snabb trestegsraket ändå, att det var liksom, det här hände henne, pappan blir fly förbannad, går till attack, och mamman väljer att flytta. Och under hela den här tiden så tar mamman hand om Ariana, släpper. Hon blir mer eller mindre instängd. Jag tror att Aberforth som också beskriver det som att hon var en helt vanlig glad unge, men hon kunde ju också vara väldigt instängd och inlåst både emotionellt och fysiskt då, då. Och det här fick många, vissa visste inte ens att hon fanns, och hon gick inte på Hogwarts, antagligen för att Kendra på ett sätt kanske är rädd för henne och andra säkerhet, men också för att skydda henne och att hon inte skulle klara av kanske gå på Hogwarts. Och vissa trodde även att hon var en squib, alltså en ynk, att hon inte kunde. Och det känns också som en rimlig tanke, i och med, nu behöver inte att korrelera jättemycket, men det kanske kan göra det, exempelvis om man kollar på Dolores Umbridge, att hennes mamma var, eller pappa var mugglarfödd, och brorsan blev också det. Att lite att, ja men Kendra är ju mugglare, så det kanske inte är konstigt att hon får en ynk, liksom.
Det hoppar över ibland, magin.
Ja, men...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Precis, och det kan du göra spontaneous också, men just att det kanske känns lite som att det är rimligt för att Kendra är självmugglare. Och när Ariana var 14 år gammal fick hon ett sånt här utbrott av känslor, vilket gör att hennes magi alltså tar över kontrollen från henne själv. Och hennes favoritbror var Aberforth, och han var inte hemma och kunde liksom lugna ner henne. Och det här ledde ju också till att modern då dog på grund av hennes kaos, kan man säga. Och det är också intressant där, om man börjar komma in på så här familjerelationer och dynamiken, att Aberforth var den hon hade, var ju också ett barn, även om det var ett äldre barn, alltså tonåring, men behövde även ta en slags vuxenroll av att hon är tryggast med mig, så jag måste typ vara där, och så var han inte där och så hände det här, vilket nog skapar ganska mycket skam. Och Albus å andra sidan, han var ju more or less liksom, han var igång, han var typ vuxen, han skulle flytta iväg med, som du nämnde, Elphias Dodge, och var, men stannade just för att också gå på sin mammas begravning. Och han var ju också så här, ja men jag ska ta hand om Ariana, jag är äldst, jag vill det. Och Aberforth tycker att det här är en fruktansvärt dålig idé, för Aberforth ville ta hand om henne, men han var fortfarande i skolan, men hade väl säkert det här, du kan inte dra runt med henne, jag känner henne bättre, hon behöver lugn och ro, jag borde ta hand om henne, men han är ju för ung. Så det skapar en slags friktion mellan de här bröderna. Och med Albus väljer att ta hand om Ariana och stanna. Och då kom även Grindelwald in i bilden. Och han ska vi också prata om en annan gång. Och han kommer också komma in när vi pratar om Albus. Men Albus stannar. Frid och fröjd. Jag vet inte hur bra han gjorde det. Jag är lite tveksam. För också när han träffar Grindelwald så blir de så här, ah, ska vi ta över världen? Låter as nice. Och när de pratar då om sina berömda planer så kommer Aberforth på dem och säger att hon kan, ännu en gång, ni kan inte dra runt med henne. Hon kan inte följa med på era upp... Alltså det var väl mest här han verkligen ville dra runt med henne. Ni kan inte dra runt med henne på era upptåg. Tycker väl bara allmänhet också bara att era planer är en ganska dålig idé. Jag får ändå känsla av att så här, Aberforth var lite mer the Remus Lupin brother. Alltså att han var lite mer typ, ja, men nu sätter vi oss ner i båten. Förstår du vad jag menar när jag säger det?
Ja, men han var ju liksom den rimliga.
Ja, precis. Han var inte ett yrväder och han ville inte ta över världen. Då är det ganska lätt att uppfattas i alla fall som stabil. Och då utbryter bråk med Aberforth, Albus och Grindelwald. Och Ariana försöker gå emellan, men hon kan ju inte kontrollera sin magi. Men hon försökte stoppa det. Och det slutar i är att det är hon som dör. Och till denna dag så visste de inte vems spell det var som dödade henne. Man visste inte om det var Grindelwald eller något av bröderna. Och det här var ju någonting som, nu utgår jag från bröderna då, båda fick leva väldigt starkt med. Både Aberforth blev otroligt arg på sin bror, Albus, och var lite så här, det här hade aldrig hänt om inte du var så dum i huvudet och nu är hon död. För Grindelwald, han drar på en gång. Han bara, oj, det här känns inte bra för mitt CV. Och Aberforth, som sagt, blir så arg att han slår... ja, det står till och med här, ser jag i mina anteckningar. Han var så arg på begravningen att han slår Albus på näsan och bryter näsan. För att han blamar Albus för hennes död.
Men då var det ju han som bröt näsan, så då var han rak innan.
Ja, men exakt, jag tänker det. Det känns rimligt. Och samtidigt som Aberforth går runt med den här ilskan, hatar sin bror, blamar sin bror, så Albus blamar sig själv otroligt mycket. Och i Mirror Erised så ser han ju hela sin familj tillsammans, inklusive Ariana och mamma och pappa, och allting är frid och fröjd. Men jag tror aldrig han sa det rakt ut, utan han sa ju typ, jag såg ett par strumpor jag gillade, jag stod och höll i dem. För han ville hålla den här hemligheten för sig själv. Och det har väl diskuterats både i fandomen och kanske också i böckerna. Men att det här är också det han återupplever, kanske ännu värre till och med, när han och Harry är och hämtar Slytherins berlock och dricker, vad ska man säga, förgiftade vattnet. Vad man ska kalla det.
Ja, precis.
Ja. Sen så, som sagt, det hängde ju en tavla av henne på Hogshead i Aberforths rum, och den dolde ju också en hemlig gång mellan Room Requirement och Hogsmeade. Och den scenen tycker jag är otroligt vacker i filmerna, när hon vandrar iväg och kommer tillbaka. Jag älskar det.
Mm, så här, hon kommer med någon, och så är det Neville!
Och så är det Neville med! Så sjukt. Men det är egentligen det jag ville säga om henne. Så hela hennes tragiska start på livet sätter en prägel på en familj som fallerar, kan man väl säga.
Ja. Men då hoppar vi in på mellanbrodern.
Ja.
Aberforth. Dumbledore. Och... nu hoppar jag lite här eftersom du har sagt väldigt mycket, men om attacken och sånt. Men som Aberforth gick på Hogwarts mellan 1895 och 1902. Till skillnad från Albus föredrog Aberforth att lösa sina meningsskiljaktigheter genom att duellera snarare än dialog. Han var också Albus skugga eftersom han var hans bror var utomordentligt begåvad och en akademisk trollkarl, och trots sina stora duelleringstalanger var han fortfarande ojämförlig med Albus inom det område som han specialiserades på. Aberforth var Arianas favoritsyskon och han tog del av ansvaret för att ta hand om henne. Han var dock inte hemma när Ariana tappade kontrollen och dödade deras mamma. Efter sin mammas bortgång ville Aberforth lämna skolan för att ta hand om sin syster. Men det blev ju Albus, som du berättade.
Mm.
Albus ville att hans yngre bror skulle slutföra sin utbildning på Hogwarts även om han bittert ogillade att behöva överge sina storslagna planer. Vid det här laget beskrevs Aberforth som en egensinnig ung man, känd för att kasta getdynga på sina grannar och var benägen att hamna i dueller med dem han var oenig med. Han var lite av en kuf, helt enkelt.
Mm.
När Gellert Grindelwald kom till Godric's Hollow knöt han och Albus omedelbart en vänskap och tillsammans drömde de om att hitta dödsrelikerna och leda en revolution som skulle göra mugglarna underordnade trollkarlarna. När Aberforth fick veta om sin äldre brors ambitioner blev Aberforth äcklad av en sådan plan. Han var också orolig över att Ariana skulle bli inblandad, som du berättade. När det var dags för Aberforth att återvända till Hogwarts bestämde han sig för att konfrontera Albus och Grindelwald om omöjligheten att ta ett sådant upplägg och påpekade argt att Albus försummade sin syster och att han inte kunde vara revolutionens heroiska ledare med Adriana i släptåg. Som Albus senare sa att han förde honom tillbaka till verkligheten, trots att han verkligen inte ville höra sanningen i orden som Aberforth skrek. Grindelwald blev rasande och kastade en cruciatusförbannelse på Aberforth. Albus försökte skydda sin bror och en trevägsduell bröt ut. Och som vi vet, den slutade med att Ariana blev träffad av någon av deras tre förbannelser och dog. Aberforth var helt förkrossad över döden av sin yngre syster som han och hans mamma tillbringade så många år med att ta hand om och anklagade rasande Albus för Arianas död och gick så långt genom att fysiskt överfalla honom och bryta hans näsa.
Mm.
Och ropade att Arianas död var hans fel. Han förlät inte sin bror och fortsatte att reta sig över honom i flera år. Trots Albus enorma känslor av ånger som Aberforth inte visste om förrän Harry avslöjade för honom, vilket gjorde att Aberforth äntligen kunde förlåta sin bror. Samma sommar blev Aberforth kär i en tjej.
Ooh.
I Godric's Hollow. Deras förhållande skulle leda till att flickan fick Aberforth barn. Flickan skickades iväg med sonen i sin mage, förmodligen av hennes egen familj, då de inte var gifta.
Mm.
Snart nog gick det rykten om att barnet gick runt i Godric's Hollow även om det var okänt om Aberforths son fötts ännu eller inte när hans älskare skickades iväg. På grund av avståndet från sin bror anförtrodde Aberforth aldrig Albus, som senare skulle uttrycka ånger eftersom han skulle ha hjälpt Aberforth och hans älskare om han visste det.
Mm.
Och jag har inte skrivit så mycket mer om det barnet, för det är ju Aurelius som vi ska prata om senare. Men någon gång efter sin examen från Hogwarts 1902 blev Aberforth ägare och bartender på The Hog's Head Inn i byn Hogsmeade. Mellan åren 1965 och 71, när Tom Riddle återvände till Hogwarts för att ansöka om tjänsten i försvar mot svartkonster, avslöjade Albus att en av de lokala barägarna, antagligen då Aberforth, själv hade berättat att Tom Riddles gäng hängde på The Hog's Head och väntade på honom. Senare, när det första trollkarlskriget bröt ut, gick Aberforth med i Fenixorden och motsatte sig Lord Voldemort och hans dödsätare. Han var inte bästa kompis med Mundungus Fletcher. Och någon gång runt 1975 blev Mundungus Fletcher livstidsbannad från The Hog's Head. Även Sirius Black har blivit bannad från The Hog's Head, och han Aberforth nämner också det senare, och då påpekar Sirius Black att han har ett väldigt bra minne på vilka han inte gillar.
Men det finns ju så ett avsnitt på Hell's Kitchen där ett av restaurangens problem är att de blir väldigt lätt arga och kastar ut folk.
Det känns lite som härliga, också som tidigare, att han kastar getbajs på folk och är sur.
Nej, men det är bara så intressant att så här, trots att han kastar skit på folk bokstavligen, att han är fortfarande den mest stabila av de här tre barnen, ja. Typ.
Han är ju, det nämns här, men jag har inte mer i texten, att hans patronus är ju också en get, vilket är fantastiskt.
Love it.
1980 besökte Albus The Hogshead för att intervjua Sybil Trelawney för tjänsten som spådomsprofessor vid Hogwarts. Severus Snape, då en dödsätare, hörde Trelawneys profetia. Och Snape kunde dock inte höra allt eftersom Aberforth fångade honom när han tjuvlyssnade och kastade ut honom. Så att det är en viktig detalj där Aberforth var väldigt delaktig, som man inte tänker på. Runt 1982 åtalades Aberforth av Wissengamot för att han hade kastat en olämplig trollformel på en get.
Oj. Jag tankar slår en.
Tankar slår en, verkligen.
Ja, speciellt när det är hans patronus också.
Mm, han känner ju sig som en get med sitt stora skägg och kastar bajs och sånt. Ja, ni som fattar. Ni som är barn behöver inte tänka längre än så.
Nej.
Detta orsakade en mindre skandal med tanke på hans brors kändiskap och rapporterades i alla tidningar. Enligt hans bror lät Aberforth inte skvallret få honom ner eller liksom så här nedstämd eller tvinga honom att gömma sig. Men Albus hävdade också på skämt som en alternativ förklaring att han var inte helt säker på att Aberforth kunde läsa. Det var därför han inte brydde sig så mycket om nyheten. 1995 anlände Harry Potter ett stort antal studenter till The Hogshead för att diskutera hur Harry skulle lära ut försvar mot svartkomster. Detta var en illegal försvarsgrupp eftersom Dolores Umbridge förbjöd all gruppverksamhet. Aberforth serverade den stora gruppen butterbeer, även om några i gruppen övervägde att beställa fire whiskey. Och Mundungus Fletcher, även fast han var livstidsbannad, var där som informatör åt Fenixorden. Så jag tror att han kanske fick någon sån liten extra tillåtelse för att nu är du på orden uppdrag, då får du väl komma in då, men du får gå jävligt fort sen.
Men det känns lite som att så här HR Molly Weasley har fått uppdraget så här, sitta och reda ut det så här, ja, du hatar honom, men ni måste också kunna samarbeta.
Ja, men precis. 1996 träffade Aberforth Mundungus utanför Tre Kvastar, och då verkade det som att han sålde stöldgods från Grimaldiplan 12. Ett av dessa föremål var Sirius Blacks tvåvägsspegel. Utbytet observerades av Harry, som försökte konfrontera Mundungus efter Aberforth avgång. Eller bortgång. Nej, avgång är det. Han slutade i orden. Han dör inte. 1997 ägde slaget vid astronomitornet rum på Hogwarts, som kulminerade i att då Albus dör. Ett stort antal människor deltog i hans begravning, inklusive Aberforth.
Mm.
Efter sin brors död hade Aberforth ingen familj kvar. Det är ju deppigt.
Ja, förutom det oklara barnet.
Men jag har inte sett klart på film, eller inte sett filmen, så jag vet inte vad som händer med filmen. Eller vad som hände med sonen. Han kanske dör. I don't know.
No,
nästa år...
Jag kommer faktiskt inte ihåg, måste jag säga.
Nej. Nästa år, när Dumbledore hade dött, lyckades ju Lord Voldemort ta över Hogwarts. Snape blev rektor och Carrow-syskorna blev båda biträdande rektorer, för att de kunde inte hålla isär. Och Carrow-syskonen tyckte om att straffa studenter och var grymma och sadistiska. Och de använde sin makt för att tortera elever, som motsatte sig dem. Och Aberforths pub och den gången som du berättade om blev då liksom en passage för att han kunde förse elever med mat och vatten som gömde sig i vid behovrummet. Aberforth kom ju som sagt i besittning av ett fragment av tvåvägsspegeln och använde den för att vaka över Harry, precis som hans bror hade gjort genom den andra halvan. Harry var omedveten om detaljerna men tittade då och då i spegeln och tyckte sig se Albus. När Harry desperat bad om hjälp medan han var instängd i Malfoy Manor skickade då Aberforth Dobby till sin undsättning. Han var väldigt ledsen att höra att Dobby hade dött, för att de verkade ha fått en ganska fin relation i den här konstiga lilla motståndsrörelsen som var på Hogwarts.
Ja, och där måste jag också lägga till, för det där kommer jag ihåg första gången jag såg filmerna, eller första gången, jag kommer inte riktigt ihåg. Det tog ett tag för mig, så jag kan tänka mig kanske att någon i alla fall relaterar, att det tog ett litet tag för mig att fatta att när Harry kollar i spegeln och säger skicka hjälp, att det faktiskt är Aberforth som skickar Dobby.
Ja.
Men det kan ha varit med min ålder att göra, eller att jag inte hade läst hela boken när jag såg filmen. Jag har ingen aning. Men jag kommer ihåg att jag hade liksom svårt att så här förstå den delen. Men det är ju, så det är viktigt att poängtera det du säger.
Harry, Hermione och Ron bestämde ju sig för att leta efter horcruxer på Hogwarts när det var kontrollerat av dödsätare. Och när de begav sig in i Hogsmeade så sattes det igång en caterwauling charm. Det vill säga ett kattalarm som uppmärksammade dödsätarna på deras ankomst.
Mm.
Eftersom de gömde sig under osynlighetsmanteln bestämde sig dödsätarna för att skicka dementorer för att hitta Harry. Dementorerna som kände rädsla stängde snabbt in sig och Harry kastade en Patronus förbannelse för att stöta bort dem. En dörr öppnas bakom och Aberforth vinkar in trion. Aberforth övertygade sedan dödsätaren om att han utlöste larmet genom att släppa ut sin katt, och det var hans getpatronus och inte Harrys som de faktiskt hade sett. Harry kände igen mannen som Aberforth. Aberforth ville att de skulle fly från byn nästa morgon i tron om att Fenixorden var besegrad och att det var kört nu. Voldemort hade redan vunnit kriget och de som fortsatte kämpa var vilseledda och helt dumma i huvudet.
Mm.
När Harry vägrade och sa att han måste slutföra Dumbledores uppdrag hånlog Aberforth mot Harry för att han följde sin bror och frågade om han verkligen visste hela sanningen om honom.
Mm.
Harry, som redan började tvivla på Dumbledores avsikter, kunde inte svara, men lite halvdant indikerade Aberforth att han kände till Rita Skeetys bok och berättade om den sanna historien om deras barndom, och blev chockad när Harry efteråt berättade för honom om att Albus tog den där förgiftade vattnet, vilket avslöjade hur mycket han fortfarande led av ånger och sorg för sina tidigare handlingar.
Mm.
Trots att han hörde talas om Dumbledores förflutna hade Harry för avsikt att slutföra hans uppdrag med eller utan Aberforths hjälp att komma in på Hogwarts. Men medan han långsamt förlåter sin bortgångne bror efter att få höra Albus ånger av Harry, böjde Aberforth för det oundvikliga och tog upp Arianas porträtt och försvann ner i en lång mörk tunnel och återvädd snart med en annan gestalt, Neville Longbottom.
Neville
ledde de tre tillbaka till vid behovrummet och larmade Fenixorden om att Harry hade anlänt till skolan. Hogshead blev sedan den huvudsakliga transportnavet för de avgående eleverna och Fenixorden föreslaget vid Hogwarts genom en hemlig passage. Aberforth stred i striden. Han gick in på Hogwarts för att klaga till Harry över hur hundratals evakuerade studenter dundrade genom hans pub och att de borde ha hållit några Slytherin-studenter som gisslan för att deras föräldrar var dödsätare. Han är ju lite gråzon, han är ju lite som sin bror. Kasta get skit på folk och vilja hålla barn som gisslan.
Ja, men verkligen. Det är lite tvek.
Harry kontrade med att säga att det skulle nog inte stoppa Voldemort och Albus skulle aldrig göra så. Även om Aberforth redan hade förlåtit sin bror, hånade han Harry och den senare teorin innan han lämnade honom för att försvara slottet.
Mm.
Under triden erbjöd han uppmuntran till Ginny när hon slogs mot några dödsätare. När Tonks frågade om han hade sett Remus svarade Aberforth att han senast såg honom duellera mot Dolohov. I den förnyade striden häpnade Aberforth Rockwood när han stod i stora salen och bara puff, döde honom. Aberforth överlevde det sista slaget i det andra tolkarskriget. Efter striden pratade han med Dean Thomas och Seamus Fingergan medan han var i stora salen. Han återvände senare till sitt tidigare liv vid Hogshead med sina jätter. Och sen är han med i typ alla såna här konstiga spel.
Mm.
Han är bland annat med i, alltså han är med i Hogwarts Mystery, men det har jag inte tagit med.
Mm.
Och sen är han även med i ett spel som heter Magic Awakened, som jag aldrig hört talas om.
Nej, men det känns väl som någon så här femte öre spel.
Nu hör inte jag dig, Happy. You're a wizard, Harry. I'm a what? A wub wizard.
Wub wub wizard.
I alla fall, jag tar om det sista. Han är med i väldigt många av de konstiga mobilspelen som finns. Både i Hogwarts Mystery, men det plockade jag bort eftersom vi har pratat om att vi ska ta ett avsnitt där vi går igenom den storyn. Och sen är han även med i något konstigt spel som heter Harry Potter Magic Awakened.
Det låter ju som någonting som är så här billighetsspel på Apple Store typ.
Ja, jag såg lite bilder från det och såg så här konstigt anime / brats dockor ut. Usch. Jag blev arg direkt.
Japp. Jag känner mig arg.
Mm. Och som vi alltid gör så blir det lite etymologi. På walesiska betyder Aberforth from the river. Mm. Också på gammal engelska där Aber betyder river mouth och forth betyder från. Och det var det jag hade om mina Dumbledorare som jag skulle snickesnacka om.
Ja, men bra kört, min gode vän.
Ja, men detsamma.
Ja, det här gjorde vi bra.
Några tankar om Dumbledore-familjen?
Alltså, otroligt trasig och alla är inte traumatiserade, men väl, alltså dysfunktionell, ska jag ändå säga. Och jag tycker, det känns ju lite som att så här, ja, vi har både gett bu och bä till Aberforth, men det känns också så här, han kastar ju get skit för att det var hans sätt att uttrycka sig på, för att han inte vet kanske. Alltså det känns som att mycket energi har gått till att Ariana är den hon är och Albus är så himla duktig. Då hade jag nog också börjat kasta skit.
Ja, han är ju som jag som har jobbat med mycket barn med särskilda behov. Mm. Ibland så kan det vara så att om man har ett syskon med särskilda behov kan man bli väldigt mycket utåtagerande, till exempel i skolan. Just för att man kanske inte får samma uppmärksamhet hemma för att föräldrarna ger all den uppmärksamhet till barnet som har behoven.
Mm, precis. Och det känns väl lite som så. Samtidigt så är det så här, ja, nu ska vi inte prata för mycket om Albus, men liksom, han gör ju bra saker också. Och Aberforth är också bra. Liksom. Det är väl mest att de har börjat i ganska mycket uppförsbacke på inte ett ont sätt. De hade inte onda föräldrar utan tvärtom.
Ja.
Men det känns ju som att JK är ganska bra ändå på att visa det här med dina egna trauman etc. kommer från ens familj och att det inte behöver komma från ondhet heller. Men typ som Harry är ju den han är för att hans föräldrar blev mördade. Samma sak med Neville. Ja. Samma sak med familjen Dumbledore.
Ja, och som vi nämnde i sorg och död avsnittet tog vi inte ens upp det här, men att alla dör för Aberforth. Att först dör liksom mamma och sen dör pappa i Azkaban och sen dör syster och sen är han arg på sin bror resten av hans brors liv och sen dör hans bror innan de hinner försonas. Och det är ju inte så lätt. Då kanske man också börjar kasta bajs och är sur.
Ja, alltså jag tycker att med det han kommer ifrån har han rätt att kasta ännu mer bajs.
Ja.
Men vad tänker du själv? Har du något tillägg?
Nej, men som sagt, det var det om sorg och död. Att det är en trasig familj av många olika anledningar.
Mm.
Och så här, deras pappa verkar inte heller jättestabil. Alltså man kan ju förstå den att vilja attackera barn som är taskig mot ens barn. Men att gå hela vägen till att faktiskt göra det kräver ju någonting att, liksom, att gå den vägen.
Ja, men precis. Och det känns väl lite som att det är också ett ganska bra exempel på så här, att någon annan är en skithög, det vill säga de här tre mobbande pojkarna, skapar skit ordentligt. Och att jag tror också att det är väldigt viktigt att ta med sig också. Att så här, hade inte det hänt Ariana tror inte jag att deras familj hade sett ut som den gjorde. Det kändes inte som att Percival var så, hur ska man säga, ostabil att han skulle bara spontant knocka någon annan.
Precis.
Ska vi avrunda där, Sebastian From?
Nej, men jag tycker att vi har gjort ett bra jobb med lite teknikstrul. Så att om ni gillar oss fast hörlurar dog och teknikstrul och dålig uppkoppling, så får ni jättegärna bli Patreons. Det har ramlat in några nya pattar nu på senaste tiden och vi är jätteglada för det. Så att om du känner dig träffad, all kärlek och värme från oss. Och om du känner att nej, jag har inte råd med det där, så får du jättegärna följa oss på Instagram där vi heter Harrypodden. Och ni får jättegärna följa mig och se vart jag är och giggar. Och då följer ni mig på en riktigt bra pinne. Eller om ni gillar Happy, vill pusha henne till att gigga mer, eller bara kolla vad hon har för projekt på gång, så får ni jättegärna följa Happy Hagman med 2 N. Och om man inte gillar sociala medier eller har pengar att ge oss, så kan ni i alla fall gå in och ge oss en liten rating på eran favoriserade poddapp. Och det gör oss väldigt, väldigt glada. Kasta in en kommentar i när ni ratar också. Det värmer.
Ja, det gör jättemycket. Och jag måste liksom köra ett kollektivt förlåt från den här podden. För vi har ju sagt att vi ska spela in Cards Against Muggles. Detta är inte glömt, bara lite lätt fördömt, för att vi har haft jättesvårt att hitta en tid där alla vi 4 kan ses. Och det är verkligen inte att vi har lockat in er och sen inte ska göra det, utan vi försöker verkligen hitta ett bra tillfälle där vi kan sitta ner och göra det, förhoppningsvis väldigt, väldigt snart. Annars får vi liksom släppa vår hörnflagga och tänka om med deltagare som är med. Men vi vill ju så gärna göra det här med våra partners, liksom, där alla 4 är roliga, nördiga och det blir ett bra häng.
Precis, så vi kämpar nu efter påskledigheten. Förhoppningsvis så lugnar det ner sig lite, så ska vi se till att lösa det. Och som sagt, om det inte går så kanske vi gör det med någon annan istället. Men målet är fortfarande att det ska bli med våra partners.
Ja, men precis. Vi är så kära och äckliga.
Exakt.
Men med de orden
har vi varit
Harrypodden. Puss och hej.
Puss och hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.